Okej, vi hälsar folk välkomna helt enkelt till podcasten Kulturella Kings med dig Erik, eventuellt Walter Ego Rosenberg, eller bara Erik Rosenberg.
Alltså Walter Ego känns, det har ju följt med så länge.
Är det mer pokervärlden det är intressant för?
Ja, men det är det då. Jag tycker nog att det är något, jag vet, egentligen så tänkte jag så här, jag tänkte tvätta bort det, men det har egentligen inget... Det har egentligen ingen så här prestige eller typ att jag tycker att det är jobbigt, utan bara känns så daterat på något sätt så i mitt liv.
På vilket sätt är det daterat?
Ja, men det, som du sa, det kommer ju från pokervärlden, ja. Och det kommer vi säkert återkomma till någon gång. Men det känns inte som att jag relaterar till det så mycket längre egentligen.
Okay. Det är lite som Tåström så här 80-90-talet när han inte kan spela ung och kåt längre. Han är äldre och kåt nu.
Ja, jag uppskattar verkligen jämförelsen med Tåström, men ja, så absolut, visst.
Det är alltid en fin man att jämföra oss med, ja. När det kommer till det mesta helt enkelt. Men du är alltså bara Erik Rosenberg här då? Inga artistnamn?
Inga artistnamn. Sen, kanske dyker upp ett i podden, så var det om.
Vem vet?
Ja, jag lämnar artistnamnet till dig egentligen.
Okej, okay, ja, bra. För jag är inte så fäst vid mitt födelsenamn så. Plus att jag tycker att det klingar väldigt dåligt med mina kulturella kinks.
Och alltså, det där är ju så lugnt. För att för mig så har du alltid varit Joey så länge vi har känt varandra. Så det är ju, jag har ju ingen relation till ditt födelsenamn.
Nej, det har typ inte riktigt jag heller, märkligt nog. Det är nästan... Alltså, snudd på bortträngt på något sätt. Och det är mer en bild av... Som finns där. Det namnet för någon är besviken på någonting som inte riktigt är vad den hade tänkt sig att jag skulle vara i skolsammanhang eller på en arbetsplats eller vad det nu kan vara för någonting så. Och framförallt också har jag upptäckt så här på senare år att det är någonting som vänner, eller för detta vänner, använder som kränk när det uppstår en dispyt eller när vi på något annat sätt har blivit osam så. Så det är liksom, det är dit man går.
Ja, jag förstår det. Men är det någon som använder ditt födelsenamn i allmänhet så här, till, regelbundet?
Nej.
Säger dina föräldrar Joey?
Nej, det gör de inte.
Nej.
Men de säger andra saker. Min pappa säger Kalle av någon anledning.
Aha.
Det har inte alls med något av någon annan att göra. Jag vet inte varför det blev så.
Spännande. Det är som att jag heter Walter på jobbet. Och enda stället som jag heter Walter. Och det är från Walter Ego. För okay. Att det redan fanns en Erik där, så blev det Walter. Aha. Och det är bara där. Om någon ropar Walter på stan så reagerar jag inte. Men på jobbet så är det någon sorts liksom, okay. Så här pavlovsk reaktion.
Så det är liksom väldigt betingat till platsen där du är på.
Ja.
Vi kan reagera på lite det mesta så här, vad folk ropar. Så. Jag gick på stan en gång. Någon provade ropa typ Jiver, men jag hörde inte det. Alltså initialen då. Sen så ropade samma person då Sparven. Vilket jag reagerade på och fångade att det är min kompis där borta. Jag hade aldrig hetat Sparven innan. Men jag antar att det var för att det var typ lite spretig, spaltig. Eller om det har med Jack Sparrow att göra.
Kanske.
Pirater har alltid varit coola.
Pirater har alltid goda. Det är bra. Pirater gillar vi.
Kan pirater gå in som en kulturell kink?
Ja, men det tycker jag någonstans. Alltså som ett populärkulturellt fenomen.
Ja, det bör väl ändå. Ja. Det kan vara något som hamnar inom ramen för kulturella kings.
Ja.
Men om vi liksom så här kort säger vad kulturella kings är. Så vi kommer prata film, serier, musik.
Ja, någonting tänker jag blir... Jag tänkte ju säga så här, jag tror att det kommer bli mest musik, men sen backar så ser jag ju en stor del av mitt liv också. Så det kan nog bli lite av varje.
Kommer böcker kunna passa in?
Ja, alltså jag tror inte att vi kommer att bli en jag tror inte folk som är litteraturmänniskor kommer att söka sig till oss.
Nej, men absolut. Men vi behöver ju inte liksom så här eftersäva, liksom så här, ta hänsyn till vad de söker. Nej. Vi kan ju bara köra det vi vill.
Ja, så är det ju verkligen. Och så tänker jag att kommer vi tycka att någonting är kul så kommer vi prata om det. Och sen om det är musik eller film eller tv-spel eller något annat så landar vi där.
Bra att du nämnde tv-spel. Jag hade som så här, tilläggsfråga, kommer det passa in?
Ja,
vad kultur är?
Det tycker jag verkligen.
Bra. Olika nischer helt enkelt. Saker som faller oss i smak. Men även kanske saker vi inte passar för.
Ja, och framförallt lite det där saker man inte förstår sig på.
Mm.
För vi får väl låta en anledning att återkomma till det. Men något, jag höll på att säga en elefant i rummet, men det har det väl aldrig varit. Men det finns ju en tydlig åldersskillnad mellan oss.
Ja.
Och den tror jag kommer göra sig märkbar i vissa diskussioner när vi pratar kultur.
Det tänker jag också. Jag skulle säga att jag har typ en till väldigt nära vän som påminner om dig på många sätt så är min tatuerade Lukas.
Mm.
Som är min absolut
sympatisk bästa vän. Sympatisk människa.
Mycket, mycket. Ja. Och vi delar mycket värderingsmässigt och personlighetsmässigt och tankemönster så. Men vi tycker vi gör samma iakttagelser om musik, om film och kulturella saker helt enkelt, företeelser och så. Men kan avsluta med att, och det tycker jag är bra med dem. Medan den andra säger att det är precis det som jag inte tycker är bra. Så jag gissar på att det antagligen kommer vara lite sådana saker att kanske att, alltså nu är det fördomsfullt, men du kanske har en annan åsikt om vissa delar av 80-talet som lite för plastiga, tuggummi. Lite mjäkigt kanske stundvis, men jag tycker att det är alldeles underbart.
Så kan det nog vara. Det där är fascinerande, för vi kommer ju återkomma jättemycket till det här med rockmusik.
Mm.
Av naturliga skäl. Men jag inbillar mig att du är mer bred i din rock än vad jag är på många sätt. Och kanske mer accepterad. Jag har ju väldigt svårt för den här lite softa spandexrocken.
Men alltså, jag tycker ju den är alldeles underbar.
Ja.
Precis på samma sätt som att jag tycker att liksom så mycket syntmusik från 80-talet är kanon också.
Ja.
Mycket 80-talspop också. Belinda Carlisle är ju kanon.
Men jag kan se skärmen i det, men det kanske inte dit jag går.
Nej, sen kanske du har en annan bild av det. Du var ju på plats kanske, eller hade förstahandsupplevelser av det.
Ja, och precis. Jag var ju där, jag måste säga.
När det hände.
Jag var där när det hände. Jag minns ju tydligt, du vet, när Final Countdown kom, när folk var så här, what the fuck is this? Verkligen. Och liksom hur jävla stort det var från början. Som ett exempel bara.
Mm.
Till exempel. Och det är klart att det påverkas av det. Och att man kanske har hunnit...
Att matas med det liksom så här i större mängd. Medan i min del så har det varit väldigt liksom låga doser från allmänheten. Så.
Ja.
Och kanske inte nötts ut på samma sätt. Så. Plus att jag menar, du upplevde ju när alla tyckte att det här var bra.
Ja.
Jag är ju kommit från en tid där ingen tyckte att det här var bra. Det ger ju mig en fördel.
Ja.
För att då är det mer kul att tycka om.
Men jag har ju också hunnit med alla svängningar. Ett praktiskt exempel. För jag kan komma tillbaka till saker som jag tyckt var bra när det var stort.
Ja.
Och sen så bara så här, men det här kan jag inte lyssna på. Dels för att man kanske inte, det kanske inte är okej att lyssna på det. Att man, du vet, är inne i den här åldern när man är känslig för vad andra tycker.
Mm.
Men sen också för att jag tycker inte det här är bra. Och sen komma tillbaka så här, jo men fan, det här är bra ändå. Ett jättebra exempel på det är Bon Jovi till exempel. Var hardcore såld på dem på 80-talet när de var extremt stora och liksom de här låtarna kom. Deras största hits, bortsett från kanske It's My Life, men de andra liksom kom ju, alltså i princip allt annat stort de gjorde kom på 80-talet.
Mm. Och undantag för liksom plattan där 92, och det är som bekant också en del av 80-talet.
Ja. men och sen försvann det, och sen så var det inte coolt att lyssna på Bon Jovi, och sen tyckte jag att det här är inte min grej, och nu är jag tillbaka till en grej som jag kan tycka så här, fan vad det här är bra.
Har Bon Jovi varit coolt att lyssna på?
Nej, men alltså det mesta, alltså på 80-talet så köpte man ju allting som hade permanentat långt hår. Köpte i alla fall de jag hängde med.
Mm.
Var det sen om det var Bon Jovi eller Swedish Erotica spelade inte så stor roll egentligen. Men...
Kul att du nämnde på Swedish Erotica. Det är sällan man har hört talas om dem, även liksom så här inom Sleazen eller Glammens liksom subkultur.
Bra band tycker jag.
Jag gillar ju låten While Young and Free. Jag har inget emot dem i övrigt.
Rock'n'Roll City.
Känner inte till den, om jag ska vara ärlig.
Bra grej!
Det kanske det är.
Ja.
Det var fan. Ja. Fun fact är att Lukas har också koll på Swedish Erotica. Vilket förbryllar mig att ni två liksom så här, överhuvudtaget liksom har en bild av vilka det är. Som... Jag tänker mig att du kommer från en väldigt punkig bakgrund.
Ja, fast och nej. Jag upptäckte ju... Jag förstår vad du menar. För att om någon skulle definiera vad är liksom din så här populärkulturella bas i punken. Men jag kom ju till punken från hårdrocken. Väldigt mycket. Om man bortser från den här perioden när man är barn och kanske inte riktigt har den där identiteten.
Då var du var för liten för att uppleva punken first hand. Så.
Exakt, jag var ju liksom 3 år, 77.
Mm.
Men sen så blev det lite synd, för då lyssnade alla på Depeche Mode. Och sen så hade jag ett gäng hårdrockare i klassen. Och det var så här, det här är ju farligt. Och vi hade liksom en lista över de banden man verkligen inte fick lyssna på. Och då var det Motley Crue, Wasp, Maiden och något mer band som jag kommer ihåg. Det var liksom så här, det här är våra värsta fiender verkligen.
Sjukt att Maiden antagligen har upplevt listan bara för att de hade låten Number of the Beast.
Säkert! Och liksom,
inte alls i samma så här, omoraliska kaliber som möjligtvis Mötley Crüe eller Wasp skulle kunna anses vara.
Nej, men så. Precis. Och det intressanta av de där banden, om jag nu ska deraila, för det är någonting vi kommer göra jättemycket i den här podden. Ska jag deraila här, så av de banden som har betytt mest för mig av de där är ju Maiden, som du vet.
Ja,
och de banden jag har svårast att lyssna på idag är Maiden.
Ja.
Och det är nog för att det är så sönderspelat för mig.
Jag tröttnar aldrig på mig då. Jag skulle säga att det är också det band som har betytt allra mest för mig. Men som helhet så går, har jag väldigt svårt att tröttna. Jag gillar ju alla de nya grejerna också. Eller inte varenda låt, men jag gillar alla plattorna. Det finns någonting fantastiskt på varje skiva.
Ja, och jag tappade dem ju helt efter No Prayer for the Dying. Nej, förlåt, Fear of the Dark. Nu är jag ute och cyklar.
Alltså, No Prayer for the Dying är ju annars den svagare plattan.
Ja.
Men Fear of the Dark kom i och för sig senare och har ju mer kanske ikoniska spår.
Ja.
Så, ja, jag köper det. Men vadå, du gillar inte Blaze Bailey?
Nej, när
du bytte sångare och liksom gick en helt annan väg.
Ja, nej, jag tappade hela Maiden. Det var på något sätt som att, vet, det är lite som när Highlander 2, nu gör vi en avstickare till film här. När Highlander 2 kom och förstörde mitt minne av Highlander 1-filmen. Så lite så med Maiden var så här, när de tog in Blaze Bailey, var så här, någonting hände med min kärlek till Maiden där.
Jag upplevde inte det heller för Sand, utan det var ju redan överspelat när jag upptäckte Maiden. Jag upptäckte Maiden när de precis hade återförenats då, så att första plattan där med Bruce Jam som Brain World, den var ny då. Så jag fick aldrig liksom den besvikelsen eller den liksom, såhär, det dramat som det kanske var på det sättet så.
Nej, och det är intressant, för jag såg ju Maiden två gånger när det begav sig, 90 med No Prayer och 92 med Fear of the Dark turnén. Och det är intressant att ha ett band som man kan lyssna på och bara, du vet, höra såhär, det här är så jävla bra, alltså fortfarande, men jag kan inte lyssna på det, och jag kan inte förklara vad det är som gör att jag inte går igång på det. Alltså, du vet, jag ser storheten i det.
Ja.
Men det händer inget i mig.
Det är en intressant take. Liksom, så fortfarande kunna erkänna liksom det kvalitativa i verket eller liksom framträdandet eller så. Men inte få njutning av det.
Nej, precis. Det är liksom inte det som, liksom, om vi nu ska prata Kingson. Det är inte det som jag går igång på.
Nej. Alltså, jag kan stundvis typ intal mig själv eller inbilla mig att jag känner likadant med Maiden, men sen så när jag väl hör någon av de episka spåren för första gången på väldigt länge, så får jag igen en chans att jag får bra det här är. Och vi kan spela den låten då flera gånger om, sitta typ en timme eller två på samma låt.
Ja, nej, och det där finns det. Men däremot så här, skulle jag vara hemma hos er på fest till exempel och ni drar igång någon typ Trooper eller något sånt där, så är det så här, ja men fan, det här gillar jag, fan vad kul att ni spelar den.
Ja, det kommer vi inte göra.
Som ett exempel. Så du förstår vad jag menar, så är det liksom, så kan jag uppskatta det. Men jag lyssnar aldrig, alltså aldrig på Maiden. De finns inte på de spellistorna som jag lyssnar på Spotify.
Det gör man inte för min del heller. Och också just att när jag har lyft Maiden, då lyssnar jag inte på liksom så här sporadiska låtar, utan det är i regel kanske en hel platta då, typ så. Eller en låt som jag vill ha på repeat.
Men det där är också roligt, för då, vi har ju helt olika lyssningsstil. Jag lyssnar inte på album på det här sättet heller. Alltså jag blandar väldigt mycket. Okay. Jag kan lyssna igenom, om det kommer ett nytt album, då kan jag lyssna på det från A till A.
Som men, bör.
Ja, och sen så plockar jag ut grejer och sen kan det liksom
Det här var de som tilltalade dig mest så.
Precis, och sen så liksom plöjer jag ner.
Okej, det köper jag förvisso.
Men jag vet inte när jag senast lyssnar på en hel skiva och bara drar igång. Däremot kan jag dra igång en artist som jag är nyfiken på
Jag kör ett flertal låtar så liksom i följd.
Jag kan randomisera en ny artist eftersom jag inte vet vad jag ska lyssna på.
Nej.
Så kan det vara så här, om någon tipsar om det här är ett bra band. Och så kan jag bara liksom sätta på dem och sen kör jag random och sen så får du lyssna på grejer. Så då hör jag så här, är det här min grej?
Men tänker, om en person är schysst nog att tipsa om ett band som är bra, kan inte den också vara trevlig och liksom tipsa om ett par låtar?
Så blir det ju ofta. Men då blir det, har jag hört de låtarna så vill jag höra mer. Då kan man gå till den personen. Men det kan ju också vara så att den personen gillar helt andra låtar. Det är väldigt vanligt. Jag har fått för mig att jag ofta gillar andra låtar med band. Alltså om jag har gemensamma band med någon så gillar jag oftast andra låtar än de personerna.
Okej. Okay. Tror att det finns mycket sanning i det påståendet, eller tror att det är en bild som kan sakna grund? Vad kommer den här känslan ifrån?
Det är en bild som kan sakna grund, för jag tror att jag koketerar jävligt ofta med att jag är mer annorlunda än vad jag är. Tror att det, om jag nu ska försöka bärsa mig själv lite,
alltså,
jag ju inte vara en vanlig.
Nej, man vill ju inte ha den mest spelade låten som är sin favoritlåt. Det är sällan man vill med, medge något sånt.
Det finns något i den här radianta grejen så här, jaha, så här, ger du bandet, kan du lämna några andra än de mest fem topparna på Spotify? Den där, men då, det behöver ju inte vara fel. Det finns ju ofta en anledning till att en låta är liksom hitten. Ofta.
Kan vara det, ja. Så. Många gånger.
Sen, däremot är artister ofta i allmänhet själva. När singlar skulle släppas, mer än vad de gör idag,
ja.
Så var ju artister, tycker jag, ofta ganska kassa på att välja sina, alltså, välja singlar.
Alltså det är Maiden fortfarande. Alltså det är... Jag vet inte vem det är som fattar de besluten. Men sen man blev nu med så här progressivt band med allt längre låtar, så känns det som att man har alltid valt, alltså senaste släppen då, den kortaste låten för att vara singel. För att det känns som att den kan komma att spelas i radio.
Ja.
Och värdet av att en Maiden-låt spelas i radio, någon säger att det här är Maidens nya låt, får folk att köpa skivan för att de vet att nu finns en nytt Maiden. Sen är inte singeln så viktig längre på det sättet, för dem verkar det som. Men jag hade ju alltid valt den bästa låten. Den bästa låten ska vara singel.
Ja, den bästa låten ska vara singel, men då är frågan vad är den bästa låten. Men det där är intressant också, för där har det nog väldigt mycket nyckeln till också en del av Maiden-problemet. Det är ju att jag, mitt tålamodsspann
är något annorlunda mot mitt.
Nej, kanske, jo det är det nog när det gäller musik, men överlag så blir mitt tålamodsspann sämre och sämre ju äldre jag blir.
Alltså.
Ja, vilket också gör att i princip så finns det inte en artist som skulle kunna släppa en 6-7 minuters låt som jag skulle tycka var bra hela vägen.
Alltså det är till och med lite i Maiden mot.
Ja, och det är det jag menar. Det är därför som jag, alltså även med Maiden, ja. Så har jag med något enstaka undantag faktiskt föredragit när de gör sina, de här, när de river av en låt på max 4 minuter, så jag tyckte de var det bäst egentligen.
Alltså de har ju några sådana exempel som är bland de bästa. Ja. Och jag tänker genast på Wicker Man och Aces High då.
Ja, ja, Aces High håller jag, det är en topp 3 Maiden-låt för mig. The Trooper, topp 3 också. Liksom så.
The Trooper är väldigt bra. Ja. Jag har bara hört den för många gånger.
Ja, jo men precis. Men det har ju också något sätt, du var inne på det där lite när vi pratade om det där med spandex och att så här, det kanske var lite för soft för mig. Och nu sa inte du spandex, det var jag som tog spandex-grejen.
Men andemeningen är ju ändå korrekt och vad jag hade i åtanke
typ. Ja, för jag tror att jag vill nog, oavsett om det är punk eller någon annan form av hårdrock, nu säger jag inte hårdrock utan hårdrock, så, som ändå är en distinktionsskillnad här,
ja,
så vill jag gärna att det ska vara skitigt.
Det håller jag med om.
Det ska gärna vara välproducerat. Ett band till exempel.
Men det ska finnas edge och attityd hela.
Ja, alltså ett band som jag tycker har ett problem när man bara har haft för mycket så här, det spelar inte så stor roll hur det låter så länge musiken är bra. Gamla Misfits till exempel, som tycker jag har blivit typ att jag inte lyssnar på dem av den anledningen att jag tycker det är för dåligt producerat helt enkelt.
Alltså det hade jag jättesvårt för i början när jag tog mig an Misfits, att så här, jag hörde ju The Upper Bones först, vilket är, då pratar vi 97, det är modern produktion från ett bra...
Michael Graves era.
Exakt, precis. Ja. Större bolag och liksom modern teknik och en budget antagligen som inte är så åtstramad utan kanske till och med fördelaktig för medlemmarna i fråga. Och efter att ha upptäckt det soundet och den produktionen, tar sig an de liksom äldre låtarna som knappt egentligen fick en ordentlig release, det var lite svårarbetat. Så... Jag kan nog också vara bortskämd, alltså med bra ljud ibland. Framförallt förr i tiden så. Och sen kan det ju också vara väldigt mycket så här, alltså punken är ju rätt stökig av sig. Och drar du ner kvaliteten allt för mycket på det, så är det ju risk att det bara är väsen.
Ja, ja men precis, det blir så. Det finns många exempel. Och nu, till exempel, ibland så får jag för mig att jag ska lyssna på musik med mina vanliga iPhone-hörlurar, de här små vita. Och jag är en sån här gammal gubbjävel som lyssnar med trådade lurar. Och då är det rätt mycket musik som faktiskt går bort, för det går inte att lyssna på dem i såna lurar.
Varför inte?
Det blir för, liksom, typ, för mycket diskant i det helt enkelt. Du får för dåligt ljud helt enkelt för att lyssna på det.
Det köper jag, absolut, absolut.
Försök lyssna på The Dwarves That's Rock'n'Roll i såna lurar. Det är...
Jag har aldrig hört The Dwarves.
Nej, du har missat någonting. Det kan vi återkomma till.
Är det Tolkien influerat?
Nej, för fan.
Varför heter de dvärgarna då?
För att dvärgar är roligt och lite opassande och typ, ja men de har väldigt mycket. Vi pratar alltså det som vi idag kallar för kortväxta.
Ja. Har de bytt bandnamnet?
Nej, de skulle aldrig byta bandnamnet.
Det är inte något så här The Short Growns, utan det är fortfarande Dwarves.
Ja. Men ja, väldigt bra band. Om vi nu ska, för vi kommer ju bara jussla ut. Jag är inte säker på att vi så ofta kommer att säga så här, det här ska du lyssna på.
Nej.
Utan det kommer nog bli allmänna diskussioner och sen så kommer folk upptäcka om de tycker att det är värt att lyssna på.
Antagligen. Det kommer nog vara väldigt, väldigt blandade kast, tvärkast.
Ja, Jag tycker vi redan vi har inte ens kommit, vi har inte ens börjat med det vi sa att vi skulle börja den här podden med.
Nej, och det tycker jag är bra.
Ja, absolut. Jag är helt
det,
med på.
Det kommer bara bli väldigt svårt att så avsluta avsnitten, så bestämma när har vi pratat färdigt om
men eftersom jag har sagt att vi inte ska klippa så mycket den här skiten, så tänker jag bara, när vi kommer till 45 minuter så får vi nog bara göra som min gamla poddkollega Magnus Bettner, som han brukade göra när han stod på scen, som han brukade göra när han står på scen. Så nu har jag hållit på alldeles för länge. Det är nog så vi får göra bara, och så bara klipper vi.
Om ingen av oss har disciplinen att säga det
då kör vi på. Det kan nog komma ett avsnitt som är en och en halv timme förr eller senare.
Det visar sig.
Ja, verkligen.
Men var du med din föregående mening på väg att vilja leda in samtalet på det, någonting som du tyckte att vi skulle prata om egentligen? Eller var det mest bara en notis?
Det var mest bara en notis. Det var inte alls nödvändigtvis. Jag är aldrig ett måste av att nu måste vi vidare någonstans. Utan fastna med det någonting som är mysigt, så kan man väl bara... Jag är extremt pluststyrd som person.
Ja, det passar mig förträffligt så. Jag har börjat lära mig det där också. att så här följa med känslan. Ja. Lite så. Det är på något sätt nytt. Varit mycket mer inrutad i det förut. Så. Ja. Gärna fråga 1, 2, 3, 4. Så.
Nej, men jag tycker ju om att det liksom ska vara lite löst i kanterna.
Lösa människor helt enkelt.
Ja, saker jag gör egentligen ska inte vara så jävla organiserat alltid. Jag fick kritik av det för av en kompis som sa, som också är inne i poddvärlden, Charlie Söderberg, som du också har träffat.
Lyftställan Charlie.
Ja, precis. Som sa så här att, och nu kommer lite, nu blir det lite någon sorts not so hidden brag, men han sa såhär, du är bra på det du gör med poddar, men vad fan, tänk vad skulle hända om du faktiskt gjorde en podd som var planerad någon gång.
Ja.
Och då, jag tänker istället så här, men fan, det är ju inte jag i så fall. Jag har ju gjort poddar som har varit extremt uppstyrda, och då känner jag såhär, då blir jag sämre.
Hade det kunnat funka om liksom så här, du går fortfarande in och är du, men någon annan planerar lite grann av det, typ så?
Ja, så kan det ju vara, att någon bara liksom bollar. Sen har man väl lite, jag har ju lite anteckningar framför mig här och så också.
Hur mycket av det tror du att du kommer att använda dig av? Om du skulle uppskatta så här, utan att så här typ spoila allt som står.
50%?
50% tror jag.
Någonstans där. Men det är ju någonting som jag dragit ur hatten bara.
Det är en siffra som känns bra att säga.
Ja, den känns bra. Den känns rimlig, varken mer eller mindre.
Då tycker jag vi ska återkomma till det sen när vi känner att vi är färdiga med avsnittet.
Bara kolla hur mycket jag fick med.
Exakt, precis.
Absolut.
För att se hur pass liksom väl uppskattad du ungefär vad som kommer att ske.
Ja, men det tycker jag är perfekt. Jag tycker det är roligt, men jag ändå var inne på gammal podd.
Ja.
Du och jag har känt varandra i 4 år ganska precis.
Mm, det kan vi säga.
Nästan på... Alltså om ett par veckor så tror jag det typ i princip är årsdag för vår vänskap.
Ja.
Om vi nu räknar med
det. Jo, men fan, det stämmer faktiskt, ja.
Och jag vill ju påstå att vänskapen i princip började när vi sågs. Alltså från scratch där så har vi, klickade vi direkt.
Det håller jag med om så. Och vi träffades väl i februari, va?
Ja, faktiskt. Nu drar jag upp armen här och flashar en tatuering och säger den 15:e. Jag har ju skrivit upp, jag har ju tatuerat datumet du och jag blev kompisar på armen.
Och det har inte lika mycket med vårt möte att göra som det faktum att det var första gången du körde standard.
Det stämmer. Men du ville claima att det var att jag hade tatuerat in vår vän nu.
Alltså, det är ju samma datum.
Ja, det är, absolut. Och du får gärna claima det. Jag tycker det är fint. Jag brukar säga att du är min adoptivbror, min yngre adoptivbror, eller adoptivson här.
Ja, och det finns väl någonting familjärt över relationen så på något sätt. Så, och som sagt, så, som du säger att vi klickade väldigt starkt på en gång så. Jag kan väl ibland ha lite så svårt att bedöma vad som är rimligt i sociala sammanhang och typ så här, vad man typ kan förvänta sig av en person man nyss har träffat eller nyss bekantat sig med, så vad som är typ... rimligt helt enkelt.
Hur nära ska man vara?
Ja, men lite grann så. Och då inte typ fysiskt utan typ mentalt och socialt istället. Och jag kommer ihåg att det här var precis innan corona-vågen.
Det stämmer, det var i princip, eftersom jag vet nu, för vi kan återkoppla det till just till mitt stand-upande, så vet ju jag att corona kom i princip 2 veckor efter att vi sågs. Alltså, det började stänga ner, vi visste ju att det var där, men...
Ja, så att första gången som vi träffades så hade jag ett bröllop då planerat, alltså inbokat då, där jag och min sambo skulle gifta oss så. Och det liksom aktivt pratades om, vilka skulle man bjuda så? Och vilka ska man inte bjuda? Vilka känner man att man har typ den relationen med? Vilka är värt så fett? Alltså det är ju också svårt att veta vad som är rätt där. Och då hade du och jag bara träffats en gång och sa att det här bröllopet var typ ett år bort. Men jag sa att jag tror nog att jag hade velat bjuda Erik fram tills dess. Och det tycker jag kändes rätt i sak. Det var korrekt i liksom så här bedömningen av vilka saker vi har typ gemensamt och vad det fanns att bygga på helt enkelt. Det finns andra som jag har liksom känt i flera år och känt att nej, jag tänker inte bjuda dem.
Nej, men jag köper helt hållet. Och det är helt ömsesidigt den liksom i hur jag liksom tolkar vår relation på det sättet. Jag tycker också att det liksom klickade där och att jag bara kände redan från början att det här är någonting som kommer att utvecklas. Sen har vi inte, alltså connectionen och vänskapen, jag räknar ju dig så till alltså en av mina absolut, absolut närmaste vänner av alla.
Och det är ömsesidigt.
Ja, tack. Det kommer bara bli en podd om hur vi klappar varandra på ryggen. Men, nej men sen av olika anledningar så har vi inte, jag vet inte hur jävla intressant det här är för lyssnarna, men skitsamma.
Det vet vi inte om något av det vi kommer att prata om.
Helt sant, jag fortsätter.
Högst oklart när vi kommer att komma in på content. Eller ett tema som
vi har varit inne på content hela tiden här, tänker jag. Ja. Men det blir lite om manlig vänskap här också. Men, eller... skitsamma, jag vet inte vad fan började vi här egentligen?
Oklart, jo men du skulle komma in på det att det här poddandet, att vi inte har poddat gemensamt på det här sättet.
Exakt så, vi har känt varandra, vi har gemensamma kopplingar, vi tycker om att podda bägge två. Jag skulle vilja påstå att vi ändå har någon form av fallenhet för det.
Absolut.
Men det här är första gången som vi faktiskt har skönt. Vi har ju haft en lös tanke, eller du har haft en lös tanke som du ville dra in mig i.
Ja, i den podd som jag gjort tidigare och fortfarande gör sporadiskt och hårdrock för fan.
Ja. Sveriges bästa musikpodd 2021.
Ja, jo, det stämmer.
Ja.
Vi var väl, alltså 2021 så hade vi inte någon sån musikkategori i guldpodden så, utan det var ju bara kulturpodd så.
Men
vi var den musikpodd som fick flest röster.
Men visst fan har du vunnit priset ett år?
Nej.
Vad fan? Skärp er guldpodden. Det här var helt säkert. Ja. Det hade ni gjort i förtjänt då skulle jag säga om ni hade vunnit.
Men, tack. Så, men den musikpodd som fick flest röster när det bara fanns kulturpodd.
Ja, men då är ni Sveriges bästa musikpodd.
Ja. Vad var det jag tänkte gå in på? Jo, precis. Hårdrock för fan, som jag som i huvudsak gjort tidigare, är ju ett direkt resultat av din och Magnus Bettners tidigare podd Seriemördaren och så. Direkt influerad av så. Så det har ju definitivt funnits en gemensam liksom, så här, idé av vad vi vill ha ut poddmässigt så, på något sätt ändå. Men det är första gången nu som vi gör gemensam sak av det. Det jag egentligen tänkte säga var att i Hårdrock för fan podden så har vi haft ett segment som kallas för Farligt nära förtal.
Mm.
Och det hade vi ju en tanke om att det hade varit kul att köra som separat podd.
Standalone.
Ja, diverse så här, typ, nyhetsartiklar som berör exakt vad som helst. Typ. Men där man då spekulerar i vad det egentligen som har hänt.
Mm.
Gärna sånt där när polisen inte vill uttala sig om händelsen så.
Det hade varit kul. Det som jag kände lite som det inte faller på men som var en liten farhåga.
Mm.
Det är att du och jag har ju ganska stora kulturella nätverk.
Mm.
Där vi känner en del mer eller mindre offentliga personer.
Ja.
Som kan figurera och...
Absolut.
Det är inte oproblematiskt att sitta och spekulera kring folk man har relationer till på olika sätt.
Ja, alltså det beror på vilken relation man har och liksom om man värderar dem så. Jag skulle säga som så, jag är redo att berätta alla relationer förutom Carl Starkenberg. Det är det enda som jag tycker är helt genuin och som liksom typ bör skyddas. Men i övrigt så finns det väl många svin som är typ... sitter på lite väl höga hästar.
Jag vet inte om jag skulle dela den helt hållet. Alltså det finns många, jag köper den där att det finns många som sitter på väl höga hästar. Men jag kanske inte är lika nischad i att jag bara skulle hålla i en enda person.
Kanske inte lika nihilistisk heller.
Nej, så kanske det också. Ibland så är det, jag tror ju att det finns ett destruktivt, det finns ett mörker i mig tror jag. Ett destruktivt drag.
Ja, men det har vi väl gemensamt.
Ja, det tror jag.
Det tror jag är avgörande.
Alltså folk utan bagage är ganska ointressant överlag.
Ja, men också typ så här, folk som påstår att de inte har bagage, vad döljer de?
Ja, ja.
Jag litar mycket mer på folk som är öppna med sin skit. Kanske inte oavsett vad den är för någonting. Alltså det finns ju ändå gränser så till vad jag är beredd att acceptera så. Men alltså alla människor har ju någon skit så, som folk är öppna med det. Så tycker jag att vi är mycket mer hälsosamt och beundransvärt och respekt.
Ja. Jag hörde en intervju med komikern David Sundin, som han som är med i Bäst i test, och sådär, som sa något så här: nej, men jag har aldrig varit deprimerad. Jag har aldrig mått dåligt psykiskt, aldrig någonsin. Jag har aldrig liksom så här ens mått lite dåligt.
Nej.
Jag bara tänkte så här, antingen så ljuger han ju, eller så känns det som att han är, och grejen är, jag får inte den bilden av honom över så här extremt ytlig. Och det baserar jag inte på honom som person, utan bara på det uttalandet. Mm. För säger en människa så, då är det så här, men då har inte jag mycket att hämta här.
Fast där kan jag känna på att, alltså absolut, jag tror inte att David Sundin hade liksom haft de komponenter som hade kunnat bli min bästa kompis.
Nej.
Men jag kan tänka mig att David Sundin faktiskt har rätt i sak. För att jag tror att det är extremt många normala människor som tror att de är deprimerade eller varit deprimerade för att de var lite ledsen en kvart.
Ja.
Jag tänker att det är en depression. Nej, det är inte riktigt samma sak som det där konstanta dagliga återkommandet av mörker.
Vet du att jag tror att det finns en åt andra hållet också.
Ja.
Jag tror att det finns ganska många människor som är deprimerade och inte förstår att de är det.
Ja, ja, absolut,
här, jag är inte sugen på någonting, jag tycker inte någonting är kul. För depression handlar ju oftast inte om att du bara vill, du vet, sätta pistolen mot tinningen och skjuta av eller hänga i garagen.
Mm.
Utan depression handlar ju bara om, du vet, någon sorts frånvaro, eller bara ofta en frånvaro av geist. Ingenting är riktigt kul.
Mm.
Alltså, utan bara, du vet, man blir likgiltig.
Ja, en aning nihilistisk.
Ja, precis. Den där destruktiviteten som kommer. Som jag ofta känner att när jag kommer in i en depressionsperiod, att jag inte blir så här att, du vet, att jag tappar sugen på livet. Jag tycker nog livet är lite för roligt. Men att jag tappar sugen på saker och kanske blir...
Sånt alltså, som borde vara kul, egentligen.
Jag får någon sorts självskadebeteende i mitt allmänna beteende.
Mm. Hur kan det, får jag vara burdus nog och fråga hur det skulle kunna tas uttryck?
Ja, men
för att liksom så här, du är ju numera nykter alkoholist.
Ja.
Du begränsar ju ändå en del.
Ja,
vilken typ av självskadebeteende det kan vara.
Det begränsar ju väldigt, väldigt mycket av det. Mm. Verkligen.
Jag har ju liksom inte det hindret.
Nej. Nej, men det kan vara till exempel att man typ... kanske skickar ett meddelande för mycket till någon som man typ har ett, alltså så här, att du kanske inte sitter på händerna tillräckligt länge, utan så här, som du pratar om, bränna broar,
ja,
till exempel, som man kanske inte borde bränna.
Enligt vem?
Ja, enligt kanske som
vad jag, som är bäst för en själv i längden.
Ja, eller nej, kanske inte bara det som är bäst för en själv, utan kanske det
kanske som är med vad någon förtjänar eller inte.
Dels det, och kanske vad mitt vanliga, du vet, stabila jag tycker.
Mm.
Alltså som jag borde vara.
Kan du känna att du typ eventuellt skulle kunna ångra dig senare?
Ja, jag kan till exempel känna att jag hellre är en live and live kille.
Mm.
I många fall.
Jo, men det kan jag köpa också. Alltså, framförallt så tycker jag att man bör ge folk en andra chans. Och man bör ha överseende med att folk kommer göra fel. Folk kommer plocka upp så. För att liksom, nästa gång så kan det vara en själv som är i den situationen. Då hade det varit trevligt om man föregick med gott exempel.
Mm.
För det går inte att komma sen. Efter att man har liksom så här dömt någon annan för dens fel. Att be om liksom förlåtelse eller liksom överseende. Så det håller jag absolut med om. Sen är det ju frågan om... Det är skillnad på liksom så här folk som sätter i system att vara svin mot andra. Och det finns det ju många typ av personer som
gör så. Men jag har nog ofta så här, numera så är nog min... Jag var nog mycket, mycket mer konfliktsökande när jag var yngre.
Ja.
Numera är nog min... Den där typen av människor som jag inte... Alltså som jag inte tycker är några bra människor.
Ja.
Kanske jag bara väljer att distansera mig från och inte ha något med att göra. Alltså att jag bara typ stänger ut dem i mitt liv.
Men säg typ Elon Musk, han kommer ju aldrig någonsin riktigt ha i våra liv.
Nej.
Om vi hade haft någon tanke som är farligt när vi förtalar honom, hade det varit okej?
Okay? Ja, nej.
För jag menar, det är inte så att vi bränner och broar.
Nej,
där.
Nej, det är klart. Men också, då kan jag också vända på det och säga så här, hur jävla spännande är det att sitta och snacka skit om Elon Musk? Det gör ju alla andra redan.
Inte jättespännande kanske.
Nej.
Det är väl sant. Men säger, har du kollat Love is Blind, serien på Netflix?
Nej, men jag har hört mycket gott om den.
Har du hört mycket gott om den?
Fan vad du blev chockad, va? Jag
har ja, men du har det, på allvar. Okay.
Jag gillar ju...
Från vem? Från flera källor?
Ja, från flera olika källor som man tittar på det.
Jotta.
Men det där är ju fascinerande, för när vi ändå pratar om det där med kulturella kinks och så, så handlar det lite om, vi definierar det på något sätt så här, saker vi går igång på inom kultur.
Ja.
Och jag är ju svag för reality dating som inte är de här typ, vet, Fuckboy Island och Paradise Hotel och de där, utan kanske snarare, vet, så här, den här, vet du, hotellromantik, vet du, pensionärerna ska dejta.
Ja, hört talas om, aldrig sett. Ja,
Love on the Spectrum, där autister får det. Alltså, ja, den typen av grej är jag mycket, mycket mer för.
Jag känner att min kultur blir approprierad.
Jewish matchmaker. Såna grejer, ja,
så. Det handlar inte om tändsticks skapande eller makande.
Jewish matchmaker.
Ja, nej. Match eller tändsticks,
ja, fan vad jag var efter där egentligen.
Ja, det var inte så bra skämt på min del, så jag får liksom acceptera att jag la, ja, det, nivån för lågt.
Det är skämt som inte flög. Ja. Det blir sådana ibland. Mm. Ja. Nej, men sånt där är jag väl igång på. Men du, vad skulle du komma till med Love is Blind?
Ja, jo, det tänkte jag inte på. Så här, bara snabb brief för den som inte känner till det. Det är ett datingprogram. Man sitter på varsin sida av ett, ja, varsin sida av en vägg helt enkelt. Så att man ser inte den andra personen på andra sidan helt enkelt. Och den ser inte tillbaka heller. Så det är liksom fokus på konversationer och att bygga typ en relation av liksom så här gemensamma sociala nämnare. Och sen efter att man har bestämt sig för att ah, men den här personen vill jag fortsätta träffa, då så får de se varandra på riktigt. Och därefter ska de gifta sig. Är tanken så. I vilket fall då, så det här programmet har nyss kommit till Sverige med Love is Blind Sverige. Och då har du en gravt oskön karaktär vid namn Sergio. Du ser, nu är jag redan inne på att bränna potentiella
broar. Ja.
Jag har ju inte någon relation till honom så, mer än det jag fått genom serien så. Men i vilket fall, gravt oskön person vid namn Sergio. Nu har vi upprepat det tillräckligt. Som beter sig väldigt, ja, inte min smak helt enkelt. Om jag sammanfattar det enkelt så. Typ halvvägs in i serien så kommer ett påstående om att han ska ha en flickvän i Spanien som är gravid och väntar hans barn då. Ett exempel på farligt nära förtal nu, det är att jag skulle kunna påstå att jag tror inte alls att det är sant. Jag tror att produktionen har placerat in det där för att skapa content, för att skapa drama som inte överhuvudtaget bär någon som helst sanning. Utan det är ett sätt att skapa, ja, intriger och spekulation helt enkelt. Någonting som får folk att vilja prata om serien eller prata om vad som händer i avsnittet så, fastän att det är helt och hållet påhittat. Och det är också sånt som märks väldigt tydligt i detaljer, som att, ja, men en av de kvinnliga deltagarna hade kollat upp den där Sergio, och så hade de en gemensam bekant då, och han råkade veta att Sergio hade en flickvän i Spanien som väntade hans barn. Hur troligt är det att det här är liksom
sant?
Ja.
Ja, men det finns väl något korn av det kanske, men jag vet inte. Är det en SVT-produktion?
Nej, det är det inte.
Nej.
Det ökar ju. Jag tänkte så här, hade det varit en SVT-produktion, då hade jag trott att det var mer sannolikt.
Ja, så tänker jag också.
Medans är det TV4, då kan man ju kanske tänka att det är mer ljug och lögn så, vetenskapligt bevisat av egna vetenskapliga undersökningar. Men i vilket fall, här känns det som att man kör starkt på att Andra Sergio är ju så pass icke-likeable att man kan komma med sådana här påståenden och folk kommer köpa det.
Ja.
Och det är ju det som händer så. Mm.
Men och det här menar du, så visst. Men har inte den här Sergio, jag antar att han flamas ganska hårt i sociala medier.
Mm.
Och det är det som är lite, det där tar bort det där. Det är roligare att hitta, du vet, så här, farligt nära förtal, att prata om dem som inte är, du vet, så här, de dokumenterat osköna.
Mm. Alltså, ja, jo, men alltså, jag menar i det här fallet att det som jag skulle vilja ta upp som farligt nära förtal, det är inte liksom så här att det här som han påstås ha gjort är något hemskt, utan det är ju i så fall att det är produktionen för Netflix som är svinen som liksom så här rullar på det och försöker skapa ännu sämre rykte åt honom.
Jag förstår vad du menar. Som ett exempel nu, att vi typ tar upp Erik Grönvall och Skid Row.
Ja.
Och som säger så här: vår teori är ju att Grönvall bara mimar på låtarna. Det är farligt nära förtal. Nu ska jag också säga, det tror inte jag.
Nej.
Jag är övertygad om att Erik Grönberg sjunger i Skid Row.
Men
det hade kunnat varit en sån grej. Om vi hade bara fått någon känsla av så här. Men vi tror inte att det här stämmer. Vi tror att han gör en Milli Vanilli. Som ett exempel.
Ja. Men då hade vi också typ så haft något tydligt konkret att bygga det på.
Ja, men det hade varit roligare att göra det. Om man hade varit, du vet, en sån grej som är liksom bara, aha, åh fan.
Mm.
Men jag gillar den där, ditt exempel gillar jag. Det är bra.
Jag tänker att det kan, alltså, den typen av reality-serier kan väl komma in under kulturella kring så.
Ja,
men du menar att du är alltså för vissa typer av sådana dating-program?
Ja, absolut. Men jag har ganska mycket sådana där saker som jag tänker faller utanför lite kanske ramen för vad folk kanske skulle tro. Nu tänker jag att många som lyssnar kanske inte alls har någon aning om vem jag är. Men de som känner mig,
ja,
så här lite halvväl, kanske inte alls tänker att det där är min grej. Jag är till exempel superfan av RuPaul's Drag Race. Tycker jag är helt briljant.
Ja. Det kollar min sambo något annat på.
Ja.
Jag
är helt hooked.
Jag tål det knappt.
Alltså,
så här, jag gillar biten med att de gör sina outfits, de gör sina sminkningar och allt sånt där. Allt sånt tycker jag är... Det är imponerande hantverk. Men sen ska de alltid upp och lip sync for your life. Varje avsnitt går avslutat med att de tävlar i att mima.
Ja, jag vet. Och jag vet. Och det...
Allt det andra är ju jätteimponerande kvaliteter.
Jag håller 100% med dig. När lip syncen är generellt sett nästan alltid skit.
Ja, men
man tittar ju på personligheterna och sen typ när de har sina utmaningar, de andra utmaningarna. Och sen så just för designen.
Ja. Varför kan inte bara det vara programmet? Varför
Jag håller med, lipsynken. Men för mig så är det ändå en ganska avgränsad del. Så det säger inte så jävla mycket. Dessutom så är det ju också så här, RuPaul kommer ändå att välja den som han vill ha kvar i programmet. Oavsett hur de har levererat lipsynken.
Det är mycket möjligt.
Det är spel för gallerierna. Ja. Farligt nära förtal.
Exakt, det har det. Jag visste inte att det var så, men när du säger det så kanske det är faktiskt. Ja. Jag har inte tänkt det. För att jag har fullt upp med att hantera det där att nu är det lipsynk igen.
Nej, men jag är 100% över det. Om vi ska fortsätta med farligt nära förtal. Vi har ju tittat på SVT:s roast-program Rostmacka.
Ja.
På stand-up.
Yes.
Konceptet för den som inte är så inne på stand-up är att två komiker får typ ha skämt om varandra där man helt enkelt roastar. Alltså man snackar skit om varandra. Ja,
man driver med andra.
Ja, till kort
annan. Ja, precis.
Och sen så sitter en jury bestående av tre mer eller mindre kända komiker som då får säga vem de tycker var bäst. Och sen så vinner den.
Ja, och inte uteslutande komiker heller, utan det var en drag queen med. Och sen var det väl också... Ja, men fan vad med som inte alls passar.
Nej, men de har haft lite, du har rätt. Men tre mer mindre kända personer och komiker och så. Och då är det så här att i det där programmet, det här är inte ens, det här är så jävla uppenbart. För då är det så att de ska vinna. Men alla programmen vinner de med 2-1. Precis alla programmen vinner de med 2-1. Och det är uppgjort att de så här, jag tror, så här är jag... Jag har en ganska stark känsla av att det går till så här. De här tre personerna har pratat ihop sig i juryn. Vem vill vi ska vinna? Ja, men vi tycker att den här har vunnit. Bra. Vem är beredd att ta rösten på den andra? Till exempel. Eller så säger man, du kommer att få ta rösten på den andra. Och sen lägger man upp det så att det blir 1-1. Och sen så den avgörande. För det har alltid varit så, samma koncept. Och grejen är så här, jag tycker inte... Jag ska vara ärlig så här, jag tycker inte för tv-underhållning att det är ett jättestort problem. Men det som stör mig är att man har gjort det så jävla genomskinligt.
Ja, alltså det är ju ett problem i sig faktiskt. För fick även Tore en röst? Han fick den?
Ja.
Ja, då är det genomskinligt.
Ja.
Och det är ju inte att bränna broar. För min del så.
Jag ska också säga, jag tycker jättemycket om Tore. Men han blev slaktad av Clara Kristiansson.
Ja, det är väl nog alla rörande överens om. Förutom just den juryn då. Där det ändå liksom var två för Clara och en för Tore. Precis som i alla de andra avsnitten. Ja. Det var två för Edna.
Och det hade varit mycket klädsammare om någon hade kunnat gått in. Så här, nu kan man tycka olika saker. Men om de någon gång hade bara sagt så här. Ja, det här blev ju en jävla slakt. Du blev helt uppäten här.
Alltså, ibland så kan man inte tycka olika. Nej. Ibland så finns det rätt sätt att tycka på. Det ska vara tydligt.
Det är så typiskt Sverige det här att vi måste gå upp och säga. Ja, jo, men du var också bra. Fast nej, alla är inte bra.
Nej, alla ska inte med.
Nej.
Deltagarepriser för liksom betalda komiker.
Sen gillar jag Tore som fan, som person. Jag tycker att han har liksom en hel del komisk timing. Men och grejen är så här, nu ska inte jag vara den som komiker som sitter och recenserar Tore som komiker, utan jag pratar om den här specifika
den specifika liksom framträdandet. Var inte förlagt för honom.
Det var
klart starkare.
Det var det jag menade. Det har liksom, jag har inga syn på alltså, jag pratar inte om Tore som komiker övrigt, utan i den här situationen så måste man kunna säga det. Men just det där i Sverige att säga liksom att alla, man måste kunna säga så här, det här var inte bra.
Ja, precis. Och liksom kunna se till att det här är liksom så här en enskild situation vi pratar om här. Det det ju på något sätt varit märkligt. Se att en hockeymatch slutar 5-0 till ett lag. Och så ska det lag som gjorde 5 mål, de får 2 poäng. Men ja, det som gjorde 0 får också 1 poäng. För att liksom, det ska vara snällt fördelat.
Sen måste jag också säga så här, att jag tycker inte att det var fel av Toro att ställa upp. Jag tyckte han gjorde så här. Nu låter det...
Det har inte jag påstått heller.
Nej, och nu låter det paradoxalt.
Ja.
Jag tycker han gjorde en kanoninsats. Jag tyckte att han gjorde en så jävla bra insats för att han gick upp och var Toro. Alltså, det var så här att målet med en roast behöver inte vara att vinna. Målet med en roast är att skapa underhållning. Och Toro bidrog till att skapa underhållning. Jag tycker att det där programmet var ett av de bästa. Alltså, det där programmet hade varit sämre om det hade varit en annan komiker som hade varit jämn med Klara Kristiansen. Förstår du vad jag menar? Tores bidrag skapade det bästa avsnittet i den grejen.
Ja, jag är med i tankegången där. Ja.
Så egentligen så stör jag mig inte på Tore, jag stör mig på juryn. Min kritik
det är mer irriterande.
Ja,
faktiskt.
Jag stör mig inte på Tore. Jag tycker Tore gjorde en kanoninsats i att förlora. Så jag tycker att han gick upp och var Tore och det blev roligt för att han var Tore. Och
han förlorade hårt.
Ja, han bjöd på sig själv. Han gjorde en bättre insats för underhållningsvärdet än vad många andra gjorde. Han var sämre roastare. Ja. Men det är inte bara, du ska inte bara gå på bra roastare.
Det blir ju en helhetsgrej på grund av de andra faktorerna som spelar in. Så.
Exakt. Absolut.
Jag köper tanken så. Vad tänkte jag säga?
Nej, jag får avsluta den tanken.
Jag tyckte nog inte Tore var kanon, men jag tyckte avsnittet var bra oavsett vilket. Mm. Och det var bättre än andra avsnitt där det kan ha varit jämnare. Det var till exempel utan att outa några andra, men det fanns avsnitt där de var ungefär jämn bra, men det var inget underhållningsvärde i det alls.
Jag är helt enig. Mm. Vet du vad, min vän?
Nej.
Det börjar bli dags att runda av det här.
Jaha, okej. Okay. Men,
jag tänker att vi kan spara allt det här till nästa gång.
Absolut. Du, innan vi säger vad vi nu kan ha för avslutningsfras för podden, har vi inte spikat den heller.
Nej.
Hur mycket har du använt av det som du antecknar på pappren?
Absolut ingenting.
Din kvalificerade gissning på 50% visar var ungefär noll.
Ja.
Är det inget alls? Inte en enda rad?
Nej, men jag tror inte att jag har fått...
Punkt.
Nej.
Okej.
Okay. Nej, faktiskt. Jag säger som kungen. Nej, jag tror inte det. Jo, jag har skrivit äntligen ett projekt ihop. Jag har skrivit på ett av mina papper.
En av ungefär 15-20 rader.
Ja. Men jag...
Det är inget som helst fel i det.
Det är verkligen inget fel. Alltså jag är jättenöjd med vart vi landade och vart det här tog vägen.
Ja, men det blev bra.
Och den här snåriga stigen vi gick på. Mm. Jag tror att det här kommer bli bra.
Kaotiskt bra.
Ja, jag är helt med på det.
Jag köper det.
Jag tycker vi bara vill säga hej då.
Absolut.